Vi ber. Tack himmelske far för att vi får vara samlade här ännu en gång i ditt namn, i Jesu Kristi namn. Ske din vilja. Tack för att du är en Gud som kan öppna våra hjärtan så att vi kan få ta emot ditt ord. Jag ber om att du gör det undret ikväll. Låt din heliga ande flöda över oss så att vi kan få förstå och ta till oss ditt ord. Välsigna var och en som sitter här i denna sal eller som följer med på nätet. I Jesu namn. Amen. Rädda det som räddas kan. Rädda det som räddas kan. Har du räddat någon gång? Och det sitter ju säkert några sjuksköterskor här eller läkare, och så ni har säkert gjort det massa gånger. Men jag vet inte helt om det räknas. Men ni andra då? Har du räddat någon gång? Jo då, det är klart det räknas. Men jag tänker för min del på två tillfällen där jag tror att jag faktiskt räddade någon. Det första gången var när jag var 12 år gammal. Så var jag faktiskt på ett läger. Det var inte här på Fridhem, men det var mer på västkusten. Vi var på församlingsläger. Jag och några andra barn var ute på en brygga. Och så var det två barn åtminstone som var yngre än mig. Så ena barnet, han bestämde sig för att knuffa ut en kille som var ännu yngre. Och han var i varje fall så liten att han kunde inte simma. Och där stod jag fullt påklädd. Och nu hade jag möjlighet att vara hjälte. Så jag bara hoppade i med kläderna på allt. Så fick dra honom i land. Och jag kommer ihåg att mamman kom efteråt och hon var så tacksam. Och jag kände mig så cool. När jag var 21 år gammal så var jag i Mongoliet. Hade faktiskt besökt bland annat Ingeborg Lundmark som är här. Gick hem sent en kväll. Och så på andra sidan gatan så var det faktiskt en kvinna, vuxen kvinna som blev överfallen av en man. Och jag tror att jag räddade henne. För hon sa till mig, thank you, thank you, thank you. Och det var en man som sprang därifrån. Så jag gillar i alla fall att tro att jag räddade henne också. Rädda det som räddas kan. Vi ska läsa från Ordspråksboken kapitel 24, vers 11 och vers 12. Rädda de som släpas till döden och drag dig inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger, vi visste det inte. Skulle inte han som prövar hjärtan märka det? Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vederdela var och en efter hans gärningar. När jag hade mitt föredrag tidigare idag så sa jag att man kunde följa med på talet uppe i högra hörnet för att veta ungefär när jag skulle vara färdig. Då skulle det vara alltså talet 9 som stod uppe i hörnet. Nu finns det inget sånt tal, men det finns, eftersom jag tog ett exempel om att jag räddade någon som kunde drunkna, så är det nu alltså livbojar nere i vänster hörn. Och när du ser att de kommer att ticka ner, så när det bara är en livboj kvar, då är jag på min sista slide. Så då vet ni. I Ordspråksboken så har vi en litterär form som kallas för parallellism. Parallellism. Det betyder att i ett ordspråk så består det av två delar. Där del nummer två skärper det som del nummer ett säger. Det betyder alltså inte att del ett och två säger exakt samma sak. Men del 1 säger det som säger, på lite mildare sätt. Och så kommer del 2 som inskärper, som förtydligar, som preciserar det som då står i del 1. Och Ordspråksboken kapitel 24, vers 11 är ju typiskt en sådan parallellism. Och därför har jag satt upp de här två delarna över och under varandra. Där står alltså, rädda de som släpas till döden. Och drag dig inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Jag har markerat första delen i den här parallellismen i gult. Här står alltså, rädda och drag dig inte undan. Rädda och drag dig inte undan. Och det är ju, kan ju vara situationer, om vi nu tänker på situationen där jag stod ute på bryggan, så var det nog ganska tydligt för mig att jag var liksom den som var närmast det som hände. Jag såg att här var det en kille som ramlade i vattnet. Jag visste att jag kunde simma och jag visste att jag till och med var lite duktig på livräddning. Så jag hoppade i. Jag såg att jag behövde rädda den där killen. Men den andra delen är kanske ännu viktigare. Därför att det är ofta väldigt naturligt för oss att tänka så här, men det här gäller väl inte mig. Det här behöver väl inte jag bry mig om. Har jag någon ursäkt? Och därför så kan man säga att det som den här andra delen gör, det är att jag liksom får rikta fingret mot mig själv. I det som står här. Om vi nu tänker mitt andra exempel, den här kvinnan i Mongoliet som blev överfallen. Så kunde jag ju verkligen tänkt, klockan är 23:30 på kvällen, det är mörkt, det är ett annat land, det är på andra sidan gatan. Det finns kanske någon naturlig förklaring till det här, det är säkert andra som är närmare. Jag kunde ju faktiskt bara ha dragit mig undan och kanske att jag efteråt till och med kunde ha försvarat det för mig själv och sagt, ja, men det var nog inte mitt ansvar. Jag kunde ha dragit mig undan. Och därför så är det liksom som att Guds ord bara poängterar det och säger, Josef, tänk inte så. Drag dig inte undan. Rädda den som räddas kan. Och så ser vi nästa del. Där står det släpas och stapplar. Jag vet inte om jag kan förklara det helt och hållet. Men när jag förberedde mig så tänkte jag att det kan ligga någonting av följande i detta. Att den som släpas, det är någon som kan göra motstånd. Där man behöver ta i med alla krafter. Någon som har krafter till att säga, nej, men jag vill inte detta. Som gör motstånd. Men den som stapplar, där har krafterna tagit slut. Den har slutat att kämpa, slutat göra motstånd. Kanske inte kan göra motstånd. Och så har vi den sista delen i parallelismen. Det är rädda de som släpas till döden. Dra dig inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Och då kan vi ju tänka i det första tillfället så låter det som att här är någon som ska mördas. Någon som ska förlora livet. Men så verkar det som att i den andra delen så preciseras det med att här är det faktiskt någonting som är legitimerat av staten. Ett sanktionerat mord. Myndigheter eller lagstiftning som säger att detta är rätt. Så om vi ska försöka och på något sätt så enkelt vi kan och med ungefär samma ord säga det som står i den här första versen i dagens text här. Där det står, rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Så skulle man väl kanske helt enkelt bara kunna säga så här. Människor släpas eller stapplar till döden. Du ska inte dra dig undan. Utan rädda dem. Människor som är skapade och älskade av Gud. Skapade till Guds avbild. När jag pratar med kollegor på olika håll i Norge. Och kollegor och kanske folk som önskar att jobba hos oss. Och så vi pratar lite grann om och jämför en kristen friskola och en offentlig skola. En kommunal skola. Så säga att jag hoppas och tror att alla skolor har en god människosyn. Det tror jag. Samtidigt så tror jag att på en kristen friskola så tror jag att vi kan argumentera för och försvara en människosyn på ett helt annat sätt. En människa som är skapad till Guds avbild. Det ger människan dess värde. Men det är faktiskt så att det vi gör mot en människa, det gör vi mot Gud. Den som hånar den fattige kränker hans skapare, står det också ordspråksboken. Människor stapplar, släpas till döden. Vem var det ordspråksboken skrevs till? Nu skulle jag haft en liten karamell här så jag kunde kasta den till den som kunde svara rätt på det. För det sa jag ju i förra föredraget. Att ordspråksboken är ju skrivet av en far till sin son. Och det står det på massor av platser i ordspråksboken. Min son, min son, min son, min son, min son, min son och så vidare. Och jag tror att en nyckel i detta, det är när vi tänker på Jesus. För när Jesus döps och när han stiger upp ur vattnet, så sänker den helige ande sig ner över honom som en duva. Himlen öppnar sig och så säger fadern: detta är min son. Den älskade, i dig har jag min glädje. Detta är min son, min son. Och jag tror att Jesus, och jag vet att Jesus levde i Bibeln och i ordspråksboken. Och jag vet att den enda på hela jorden som har gjort allt det som står i ordspråksboken, det är Jesus Kristus. Och han tog också det som står i ordspråksboken från sin far. Och tog det från sin far, och han var sonen. Och han tog vara på sin fars förmaning. Det står om att ta vara på vishet och klokhet. Det är som en vacker kedja runt halsen. Som ett smycke. Det vet jag att Jesus gjorde till 100%. Så jag tror att när vi nu tänker på första delen här, när vi tänker på detta, denna vers. Så är det Jesus som tar detta till sig. Jesus som lever ut detta. Och då tror jag vi ska lägga till en sak till. När vi pratar om att det här är en parallellism. Och att sista delen, vad ska man säga, preciserar den första delen. Där står det: rädda de som släpas till döden. Och dra inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Så sa vi att det skulle kunna betyda mord, sanktionerat mord. Men jag tror också att det i allra högsta grad betyder andlig död. Dra dig inte undan dem som stapplar till den andliga döden. Rädda dem som släpas till döden och dra dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Vad betyder det när Jesus läste detta? Och när det är Jesus som är huvudpersonen i detta? När jag pratade med Henrik för några månader sedan, och så pratade han om det här temat och vad jag gärna ville få dela här. Så sa du: men det finns ju en jättebra psalm, sa du. Och så citerade du en vers. Och den är ju helt fantastisk. Det är ju en psalm av Martin Luther. Och i vers 4 så skriver han: till ende sonen sade han, jag måste mig förbarma. Far ner i syndens mörka land och lös dess fångar arma. Från deras synd och stora nöd, fräls dem ifrån en evig död och låt dem med dig leva. Märker du hur den här versen från ordspråksboken så till det grader passar in på det som Jesus gjorde? Och när fadern ser ner på dessa människor som stapplar och släpas till döden, så säger han till min son, far ned, jag vill förbarma mig i syndens mörka land. Och där är det fångar, folk som är verkligen fångna, som inte kan befria sig själva. För att de har synd i sina liv. De är i stor nöd. Fräls dem ifrån en evig död. Och låt dem med dig leva. Alltså gå ner på jorden. Sätt människor i frihet. Hela den här salmen ska vi sjunga efter predikan. Rädda dem som släpas till döden. Och dra dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Hur är det med dig? Den här sista delen, är det en beskrivning som passar på dig? Är det din situation? Är det så att du släpas till döden, att du stapplar till avrättningsplatsen? Det var väl lite starka ord. Så illa är det väl inte? Jo, så illa är det. Och Paulus, han säger nästan på exakt samma sätt. Två olika brev, både i Efesierbrevet och i Kolosserbrevet. Så säger han, i Efesierbrevet så skriver han: ni som var döda genom era överträdelser och synder. Alltså vi redan är andligt döda. Och fortsätter jag att vara andligt död när den fysiska döden inträffar, så är jag evigt död. Och i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13, så står det: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Ni, alltså Josef Birgersson, och ni som sitter här, ni var döda och ni är döda om inte Jesus har fått ge oss nytt liv. Och så är det viktigt att lägga märke till det här uttrycket överträdelse. För överträdelse betyder faktiskt öppet uppror. Öppet uppror. Och det kanske inte alltid så vi upplever det, att jag var ett öppet uppror mot Gud. Och att människor som inte tror, är de verkligen öppet uppror? Men jag tog exemplet det också i förra predikan. Men när jag föds så tillhör jag en upprorsgrupp. En gerilla eller en terrororganisation. Och jag är helt och hållet lojal mot den. Jag är öppet uppror mot himmelens och jordens skapare. Och det är klart att jag kommer dömas för det. Jag var död på grund av mitt öppna uppror mot Gud. Och ibland så kan vi maskera det lite grann, men den gamla människan i oss är alltid ett öppet uppror mot Gud. Vill inte ha med Gud att göra, är misstänksam mot Gud, är fiende till Gud. Men så kommer den andra delen av dessa verserna från Efesierbrevet och Kolosserbrevet. Från Efesierbrevet så står det först: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och era synder. Och i Kolosserbrevet så står det: också er har han gjort levande med Kristus. Så vad är din situation? Det jag kan lova dig, det är att du tillhör åtminstone den gruppen som släpas eller stapplar till döden. Om det inte är så att du får komma till tro på Jesus Kristus. För Jesus Kristus, han kan göra människor levande. Därför att det var därför Jesus Kristus kom till jorden, för att rädda de som stapplar till döden. Rädda de som släpas till döden och drag dig inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger: vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det? Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han ska vederdela var och en efter hans gärningar. Och en bild av Jesus i ett semane. Och när Jesus är i ett semane så ber han till sin far: far, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Ja, Jesus han visste. Alltså det stod här i vers 12 i Ordspråksboken 24. Säg inte, vi visste inte. Men Jesus, han visste. Han visste om vår situation redan innan världen skapades. Och när Jesus närmade sig Jerusalem den sista veckan så började han gråta. Därför att han gärna så vill, han säger: hur gärna vill inte jag samla dig som hönan samlade kycklingarna, men ni ville inte. Jesus visste, och han visste också vad som skulle hända år 70 när templet förstördes. Men han visste också vad som handlade om situationen i människornas liv. Han visste om den där situationen att de stapplade mot döden. Han visste. Och i ett semane så kommer han dit. Och så visste han vilket pris den räddningen kostade. Och så säger han till sin far: far, finns det något annat sätt jag kan rädda dessa människor som stapplar och som släpas till döden? Finns det något annat sätt, för priset det är så högt? Men det var det inte. Och villigt gav han sitt liv för att vi skulle leva genom Kristus. Jag tror att Jesus Kristus har återlöst, friköpt och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och sitt oskyldiga lidande och död, för att jag ska vara hans egen. Vad var priset? Priset var sitt heliga, dyrbara blod och sin oskyldiga lidande och sin död. Far, finns det något annat sätt? Men det fanns det inte. Och då säger Jesus, det är ingen som tar livet ifrån mig. Men jag ger det. Därför att jag älskar världen. Jag älskar dessa människor som jag har varit med och skapa. Som nu stapplas, släpas till en andlig, evig död. Jag älskar dem. Jag vill betala priset. Och jag kan betala priset. Och han gjorde det. Och han sa, det är fullbordat. För att jag ska kunna vara hans egen. För att jag ska kunna vara levande med Kristus. För att du ska kunna vara levande med Kristus. Och nu vill jag be dig om att gripa tag i det ordet. Vi var döda på grund av våra överträdelser. Men grip tag nu i det ordet. Men han har gjort oss levande i Kristus. Men du är här som tror att du behöver Jesus för din synd, så att du inte ska fortsätta att stapla mot döden. Och tror att Jesus, han gjorde dig levande där på korset. Så får du gripa tag i det och tro det och veta att det är sant. Och så har du liv i Jesus Kristus. Då har din själ gått från döden, stapplande, till frihet i Jesus Kristus, när han får förlåta dig alla dina synder. Levande genom Kristus. Vi närmar oss slutet, ser vi, med de här livbojarna, men det är några punkter kvar. Vi ska försöka se också vad kan det här betyda på ett mer ett praktiskt plan i våra liv. Här står det så här: rädda de som släpas till döden och drag dig inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Det säger också Gud till dig. Det finns människor på samma sätt som du och jag från födseln är andligt döda. Så gäller det alla människor. Alla människor som inte har fått ta emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. De går mot en andlig, evig död. Det står på en annan plats, jag tror det är predikaren. Det står att med ökad kunskap kommer också ökad smärta. Och vi vet något. Vi vet något helt fantastiskt om vad Jesus har gjort i vårt ställe. Men vi vet också vilken smärta det är om en människa inte får ta emot Jesus som sin frälsare. Vi har fått ett budskap. Det finns en berättelse i Gamla testamentet, i Andra Kungaboken. Då är det så att en kung som heter Ben-Hadad, han är kung, går i spetsen för Aram som då anfaller och belägrar Samarien. Och så blir det en stor svält. Alltså det blir en belägring, de har ingen mat. Det är verkligt kris i staden. Men så gör Gud ett under. Han driver bort alla de här arameerna. Men så är det, finns några spetälska män. Som finns, de får inte vara inne i staden, men de är utanför. Och så plötsligt så ser de att här är det ju tomt. Så tänker de kanske först att det här är ju bara en fälla eller någonting. Men så går de runt och så bara, men det är ju helt tomt. Och de är ju också jättehungriga. Och när de kommer dit så står det att de får äta och de får dricka. Och de hittar silver, de hittar guld, de hittar kläder. Ofta så tänker jag att spetälska hade ju ganska sönderrivna kläder. Och så de får liksom ta på sig någonting kanske nytt, nästan nytt och fint. Och de upplever säkert att de har allt det de behöver. Men så börjar de diskutera här och så säger de, ska vi vänta med att berätta det här? Kan vi bara vänta, vi behöver inte stressa. Och han kanske säkert inte blivit behandlade speciellt bra av andra människor. Och det fanns också lagar som reglerade det här. Så att de var ju ganska utstötta. Nu kan du tänka att nu var det dags för payback. Liksom. Nu kan vi bara ha fest här ute. Men så säger de så här. Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon drar vi skuld över oss. Alltså de visste något. De hade goda nyheter med sig. De kunde bara gå in till stadsporten, inte sina grannar, så kunde de berätta att, vet ni vad? Fienden är besegrad. Hotet är borta. Segern är vunnen utan att vi har gjort ett smack för att vinna. Och där ute finns det en massa mat och dricka och kläder och silver och guld. Och så går de in och berättar. Det finns också en annan väldigt otroligt stark bild i profeten Hesekiels bok. Och där står det om att ett land kan utse en väktare. Om det är då så att det nalkas fara, då kan väktaren blåsa i hornet. Och när staden då hör att han blåser i hornet så vet de att det betyder att nu är det fara och färde. Fienden kommer. Och så kan de som är i staden välja om de vill låta sig varnas eller inte. Och så har väktaren det ansvaret att han måste blåsa i hornet. Han har inte ansvar för om folk väljer att lystra hornet eller inte. Men han har ansvar för att blåsa i hornet när han ser faran nalkas. Och då står det så här i Hesekiel kapitel 33 och vers 7 och delar av vers 8. Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. För att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du måste dö. Och så i det sammanhanget så står det att då är väktaren kallad till att ropa ut det. Att blåsa i hornet. Att varna människor. För det handlar inte bara om en fysisk fiende som kommer med soldater och stridsvagnar. Men det handlar om Guds dom. Och han säger, du väktare, du människobarn, när du hör ett ord från min mun så ska du på mitt uppdrag varna dem. Vi har fått höra om goda nyheter. Och vi har människor runt oss som stapplar mot döden, som släpas till avrättningsplatsen. För att de inte har hört evangeliet på ett sådant sätt att de har kunnat ta emot Jesus som Herre och Frälsare. Men vi har hört det. Vi har hört det. Och vi kan få dela det. Vi kan få vittna för andra människor om detta. Och det är så fantastiskt. Och det är så stort. Tänk att segern är vunnen. Amen. Segern är vunnen. Och det kan vi få berätta om. Okej, jag ska komma lite tillbaka till det här perspektivet. Men så är det den fysiska döden. Rädda de som släpas till döden och dra dig inte undan de som stapplar till avrättningsplatsen. Vad är det som dyker upp i ditt huvud? Finns det människor som släpas, som stapplar till död och avrättning? I 2025 så var det 34 100 aborter i Sverige. Jag har inte talet för Norge eller Danmark, men det är höga tal. Och det är det som absolut kan kallas för sanktionerat mord. Och Gud säger, min son, mitt barn, rädda dem som släpas till döden. Och dra det inte undan. För det vill vi så gärna göra, för att det är det lättaste. I 2025 så var det 4 849 martyrer i världen. Kanske det var fler, men det är Open Doors som säger att i 2025 så var det så många människor som dog för sin tro. Och så är det många, många fler människor som blir förföljda för sin tro. Det här är också människor som stapplar eller släpas till döden. Och Gud säger någonting till oss om det. Han säger, dra dig inte undan, men rädda dem som släpas och stapplar till döden. Jag har markerat, det syns kanske inte så tydligt, men de har jag markerat. Vilka är de där då? För jag är i alla fall så att jag kan bli ganska modlös, eller jag kan hamna i det diket att jag tänker så att jag drar mig undan, därför att det är liksom, det blir ett tal, 34 000 aborter, och vad ska jag göra? Eller människor som dör för sin tro. Men det är väldigt få som gör det i Sverige, och det är liksom inte precis vid sidan av mig, och så blir det liksom så långt borta. Och så leder det ofta till att vi inte gör någonting. För jag tänker, det här blir så svårt att hantera. Och jag tror inte att Gud har kallat oss till att rädda alla. Och Gud, han är inte beroende av dig och mig. Men de här, de som det står om, ja, som kristen kyrka, så betyder det alla folk. I missionsbefallningen så står det, gå därför ut och gör alla folk. Alla folk. För alla människor lider under andlig död, stapplar mot evig död. Så det gäller alla människor. Och för oss som kristen kyrka så behöver vi ta in över oss att detta gäller alla människor. Men samtidigt som individer så tror jag att nyckeln till detta, det är din nästa. Det är min nästa. Och för bara några få dagar sedan så var det en som bara liksom påminde mig om det. Att på engelska, när det står om min nästa, någon som vet vad som står där? Neighbor. Granne. Och när jag jobbade som kristendomslärare på VAL tidigare, när vi pratade om det, vem är min nästa? Så kan man säga att min nästa, det är ju nästa person jag möter. Och då blir situationen ganska annorlunda. För det är inte säkert att du ska liksom flytta långt bort till en annan stad, ett annat land, och liksom på en stor mission på något sätt. Men Gud har satt dig på den platsen där du är just nu. Just precis nu där du är. Och du har nästor runt dig. Du har grannar, du har klasskamrater, du har familjemedlemmar. Och jag tänker, för oss som jobbar i skolan till exempel, så betyder inte det att vi kanske kan stoppa alla aborter. Men i vår undervisning så kan vi få säga någonting om detta. Om livets okränkbara värde. Säga någonting verkligen till hjälp för den som, okej, kanske det är unga elever, men kanske man kommer på högstadiet eller på gymnasiet, kunna säga, vad kan man göra om man skulle bli gravid, om man är ung? Hur kan man lösa det? Ge hjälp, ge nycklar. Dela evangeliet. Be Gud om att han visar dig hur du ska kunna möta din granne. Hoppa inte bock över din nästa. För det är ofta det vi gör. Så tänker vi att om jag är där borta har jag en uppgift. Men ofta så tror jag att Gud tänker just att du ska älska din nästa. Din nästa som stapplar. Om du säger vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det? Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han ska vedgälla varan efter hans gärningar. Gud är så tydlig här. För vi vill så gärna på något sätt ursäkta oss. Och, nej men jag visste ju inte helt. Och, jag vet inte. Jag vet ju. Jag vet. Och just nu så vet vi ganska mycket. Och vi vet om att det finns räddning från evig död. Vi vet att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det är sant. Det vet vi. Så kan vi få dela det med människor runt oss. Okej. Nu är det sista livbojen, så det är sista slide. Kommer någon kvinnan vid Sykars brunn. Hon får ett möte med Jesus. Jesus, det står om att han behövde gå. Han behövde gå inom Samarien. Därför att där fanns det en kvinna som stapplade mot döden. Och så behövde han få möta henne. Och så var det väldigt bra för lärjungarna. Han skulle sticka iväg och fixa mat. Så han kunde få vara ensam med henne. Och så får hon möta Jesus. Och så får hon ta emot det nya livet. Och så ändrar hennes liv i kurs. Från att stappla mot döden till att gå mot livet. Därför att hon har fått möta Jesus. Och jag tror att också det blev sagt mer i det samtalet än det vi läser där. Jag tror att hon fick ta emot förlåtelse från Jesus. Och så står det att hon lät krukan stå. Och så skyndar hon sig in i Samarien. Och så måste hon berätta för andra människor. Så står det så här: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Tänk inte nu att utifrån det som vi har hört, nu ska du liksom ta dig samman och så kom igen, nu ska jag bara, okej, Josef sa det, så får jag bara göra det. Var finns kraften och källan till att faktiskt också få vara ett Guds verktyg för att rycka människor ur djävulens grepp och ur dödens grepp? Jo, källan är hos Jesus Kristus. Det var det som var källan till kvinnan när hon springer in i Samarien för att rädda människor som stapplade mot döden. Så var det därför att hon hade haft ett levande möte med Jesus. Hon hade fått ett nytt liv. Hon hade fått syndernas förlåtelse. Hon hade fått upprättelse. Hon hade blivit satt i frihet. Och det är källan. Det är källan. Så tror jag att det behövs en gnutta mod. Och ibland så sitter vi och väntar på att Gud också med på något sätt en specialskrift ska skriva på väggen: detta ska du göra. Men det är egentligen bara lathet eller överandlighet. Därför att Bibeln är full av eldskrift eller guldskrift eller magiskt skrift eller vad du nu vill kalla det för. Det är Guds ord. Och här står det: rädda de som släpas mot döden. Ja, men jag ska vänta på något extra. Nej, men vadå? Gå på Guds ord. Gå till din granne. Men vet att källan till detta, det finns i Jesus Kristus. Ja, jag bara behövde kolla om jag hade ett extra bibelord, och det hade jag. Här kommer det. Alla mina källor har jag i dig. Syndernas förlåtelse, helig ande, kraft, nytt liv, levande genom Jesus Kristus. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Amen. Tack Jesus för ditt ord till oss. Skriv ditt ord på våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.